Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Veckans intervjuavsnitt bygger på tankar, reflektioner och frågor direkt från er lyssnare. Ert jobb är att fokusera, för att det är alldeles för lätt att bara åka med som att du lyssnar på underhållning. Det här är inte underhållning. Det här är mental träning som handlar om att översätta insikterna som du får när du lyssnar på samtalet till något som du kan gå ut och använda i ditt liv. Om du har en fråga som du vill höra mig reflektera kring, då mejlar du till pod@johanneshansen.com.
Hej, jag har två tonårsbarn hemma och har börjat reflektera över det här med grupptryck. Det är ju högst naturligt att barnen bryter sig loss och att de tar in mycket mer av omgivningen än från oss som föräldrar. Det blir viktigt att vara kompisar och sociala medier säger. Samtidigt så har jag börjat fundera lite grann kring hur grupptryck följer med i livet och de val man gör, även om det kanske inte syns lika tydligt. Vad tänker du kring grupptryck i vuxen ålder? Hur visar det sig och vad kan det få för konsekvenser?
Jag skulle säga att grupptryck slutar ju aldrig. Vi måste ju utgå från förståelsen för vad nummer ett vi är. Vi har en hjärna som är tränad till att överleva. Hur överlever människor? Genom att samarbeta. Vad är viktigt för att samarbeta? Att man på olika sätt passar in eller går med på att göra som resten av gänget gör. Annars blir du utfryst. Så vi kan ju ofta som människor gå med på att göra ganska mycket, kompromissa ganska mycket, ge upp ganska mycket av oss själva för samarbetets skull. På grund av att det DNA:t överlever bättre, såklart. Ifall du ofta bryter med gruppen så kommer du ju på prärien, eller man säger savannen, så kommer du ju dö. Så därför har vi blivit bra på att kompromissa och att vi har blivit bra på att anpassa oss. Och det finns ju också en poäng i att vi härmar beteenden väldigt snabbt. Om någon lär sig hur man gör något som hjälper en att navigera bättre genom livet, så kopierar vi allihopa väldigt snabbt. Det är ett smart beteende. Därför att någon hittade hur man får ut, inte vet jag, vatten ur en kokosnöt. Eller, och helt plötsligt gör allihopa det samtidigt. Häftigt. Vi har ju det som kallas för spegelneuroner i vår hjärna. Som gör att vi kan kopiera människors beteenden hur snabbt som helst. Och det är coolt. Och det är bra. Det har ju gått några år sedan vi levde sådär. Och nu så har vi en komplex miljö vi lever i allihopa. Och vi är fortfarande samma hjärna. Vilket gör att vi härmar hela tiden. Och vi härmar våra föräldrar när vi är små. För att kunna växa upp och vi ser fram emot en dag när vi är lika stora, självständiga och starka. Eller har samma uttryck som de har. Pappa gör de där sakerna eller mamma gör de där sakerna. Då ska jag också göra det. Och så lär vi oss storebrorsan eller sen förebilden, fotbollsspelaren eller artisten. Och sen tittar vi på näringslivsprofilerna kanske. Så ska vi göra som de gör. Bli som de är. Och det vet ju all marknadsföring som hjälper oss på hur många sätt som helst att tänka, det där måste jag ha för det har den personen som är stjärna också, så därför kopierar vi och härmar och så blir vi någon genom det, vi tillhör en flock av andra som ser ut så, och så identitet är enormt viktigt för oss, hur blir vi en del av stammen, och vi har en viss identitet, inte en annan, vi hittar en musikstil som andra inte har och då blir vi unika på det sättet och så fortsätter vi kopiera. Så det där är ju en process som är en så inbyggd del av vårt sätt att vara och leva som människor, så att det går ju inte ens att se var det slutar eller börjar någonstans. Så tillbaka till grupptryck. Ja, var är det grupptryck då börjar eller slutar? Svårt att svara på. Men vi vet ju när vi ska börja anpassa oss hur viktigt det är. Hur viktigt det är. Alltså, om vi inte blev socialiserade hade vi varit as allihopa. Om vi tänker på hur ett barn är totalt narcissistiskt och självupptaget. Och det enda den vill ha är allt den känner för stunden. Och så har vi sett trots åldrarna, eller hur? När vi inser att vi inte får det och blir helt jävla vansinniga. Det är bra att vi socialiserar så att någon förälder eller omgivning hjälper oss att inse du kan inte bete dig så där, fattar du väl? Då blir du utfryst. Vi gillar det inte. Och genom att känna att du blir av med kärlek eller relation, så anpassar vi oss och förstår att aha, okej, det finns kriterier här jag måste leva upp till.
Och sen, men vad händer då när de kriterierna faktiskt inte då kommer från någon slags sund, balanserad föräldraskap, utan det kommer från sociala medier, vilket ju kan etablera ett grupptryck? För där måste det ju finnas viss problematik i att det kanske inte alltid är sunda värderingar som påverkar våra val.
Jag tror att någon psykolog har blivit uppskattat till att ungefär 85% av alla familjer är dysfunktionella. Vi kan väl börja där. Så att du får dysfunktionella liksom influenser i ditt liv är väl helt omöjligt att komma ifrån. Om vi då lägger på sociala medier och allt vi vet att sociala medier gör med våra hjärnor. Det finns ju massor med rapporter och experter som pratar om det. Det är ju faktiskt fruktansvärt på vilket sätt vi socialiserar i sociala medier och på vilket sätt vi inte är redo för i de åldrarna att ta in så mycket intryck av förebilder som vi borde bli reglerade av våra föräldrar kring. Så vi får vår sociala miljö helt där ute utan den uppfostran som man annars skulle haft mycket närmare relation till. Vi kan utgå från telefonen som ett exempel. Varför är min telefon svartvit till exempel? Ja, det gör jag på grund av att ifall den är i färg, då blir jag mer beroende av den. Och varför blir jag det? Jo, därför att de här färgerna i mobilen gör att jag tänker att det är mycket härligare i den där världen än det är i verkligheten. Så därför är jag där så mycket mer tid. Och det är ju så ett barn känner såklart. Det är mycket härligare värld som är anpassad för en mycket härligare upplevelse i min telefon än det är i verkligheten. Och jag kan också hitta människor som är mer som jag eller som börjar gilla. Och jag kan tidigt genom min uppväxt välja direkt att scrolla vidare ifall jag inte gillar det jag ser. Så att jag får en hjärna som konstant kan styra sin egen upplevelse exakt efter vad den vill ha eller gillar eller inte gillar hela tiden. Och det plus då att vi ser en massa influenser gör ju att vi blir kräsna, vi har korta det som vi kallar för attention span och vi blir matade med värderingar som kanske inte är helt konstruktiva eller positiva. Och vi tappar kontroll över vad vi matas med som förälder, alltså vad dina barn matas med. Det leder i sin tur till att vi också har en massa socialisering som händer där, vilket är dåligt att den händer där, därför att om du retar någon eller mobbar någon i verkligheten så kan du se att de blir ledsna. Och det reglerar oss själva också. Om jag säger någonting som du inte gillar att höra så ser jag att du reagerar dåligt på det. Då kan min empati reglera mig. Så jag känner, det ska jag inte säga igen, för den personen blev ledsen för det. Där vi bara ser att de som blir mer mobbande är oftast de personerna som har sämre empati, om man säger så. Eller själva varit utsatta för mobbing själva. Vilket gör att man stänger av då och så kontrar man. Men empati hjälper oss att leva oss in i andra människors upplevelse. Och gör vi det bakom en skärm, eller skriver vi det till varandra, så kan vi inte se människors reaktioner. Då kan vi vara elakare. Så det finns ju massa mekanismer i det här som gör att influenserna, miljön, inte alls lirar mot det du pratade om från början, en hälsosam uppväxt eller föräldraskap, har inte samma inflytande och så vidare.
Som vi konstaterar då, att det finns för att inte sticka ut och för rädslan att kanske vara annorlunda och känslan av tillhörighet, så blir det ganska naturligt att man vill vara där flocken som man har runt omkring sig, var den är någonstans. Om man då upplever att man kanske gör saker eller lägger tid på grejer som man egentligen inte hade gjort om det inte vore för att det fanns den här yttre påverkan. Hur kan jag göra för att bli mer uppmärksam på om jag faktiskt själv har gjort val eller om det är saker som man borde säga ifrån? Och hur gör man om man säger ifrån?
Jag skulle börja med den reflektionen som personen förmodligen som skriver frågan är inne i. Alltså börja bli mer självmedveten. Jag vet inget bättre sätt att bli det på än att lyssna på den här typen av reflekterande innehåll i kombination med kanske inspirerande innehåll kring hur du skulle vilja tänka så att du får perspektiv på dig själv. Med att reflektera, skriva och prata om det. Det finns inget bättre sätt än att få ut ur systemet. Vissa människor gillar att skriva, jag är en sån person. Så man kan skriva ut det man tänker på, så kan man se det och därför få självdistans. Eller prata om det med en terapeut eller coach eller liknande, så du får fler perspektiv på dig själv. Eller engagera dig inom personlig utveckling på något sätt, där andra människor träffas för att prata om sina olika perspektiv. Så det går att få ett grepp om eller ett perspektiv på var någonstans genom min uppväxt kände jag mig ängslig eller ensam eller ett behov av att kliva förbi mina egna gränser och göra saker jag inte ville göra, och det kanske fortfarande är på det tåget just nu, och jag inser att jag fortfarande därför är rädd för att säga nej, därför jag tänker att jag triggar samma känslor som jag kände när jag var utfryst när jag var 12, 13 eller 14. Genom den typen av reflektion börjar det oftast. Hur gör man sen när man märker att man är fast i mönster då, som man inte trivs med? Men genom träningen att säga ifrån. Hur blir man bättre på att säga ifrån? Genom att säga ifrån. Vad du ska säga ifrån till eller till vem? Ja, först behöver du väl förstå vad du vill säga ifrån mot, eller vad du ska ta spjärn iväg från, så att det blir tydligt för dig att det här är ett beteende som jag inte köper in på. I hur vi snackar skit om andra kanske, i vilka kläder jag har valt att ta på mig för att det passade in bättre, eller vad jag säger att jag har för intressen som jag inte trivs med att ha, eller vilka jag till och med umgås med inom vissa kontexter som säger saker som jag inte alls håller med om, eller var jag åker på semester någonstans för att det var inne eller häftigt och nu fattar jag inte ens varför jag är där, jag tycker det känns tomt bara. Och börja upptäcka och experimentera med: vad är längtan hos mig? Vad är det som vill uttrycka sig genom mig? Vad är en plats jag skulle vilja åka till som jag kanske har tänkt på, men samtidigt som jag tänker på det så direkt får jag skam för jag tänker på 12-åringarna eller 15-åringarna som skulle sagt till mig: vad fan åker du dit för? Vad är klädesplagget du vill köpa som du direkt känner: fan vad härligt, men jag ska inte kunna visa det för någon? Vad är tankarna eller texten du vill skriva, ambitionen eller drömmen du har, som sekunden du bara tänker på den så tänker du på din livspartner och hur den skulle skratta åt dig? Där börjar du hitta kärnan av det. Eftersom det är så små embryon av passion så behöver du hitta ett space tillsammans med någon annan som kan hedra dig och hylla dig och hjälpa dig på den riktningen när du är så där skör, så du kan börja bygga styrka i det och sen stå upp för det. Men det börjar i det där spacet som alla känner till för sig själv. När du blir inspirerad eller när du känner passion för någonting, ser en film, ett klipp eller lyssnar på något och tänker: det där är ju jag. Det där vill ju jag göra. Varför gör jag inte det där? Och börjar skriva ner den där listan och börjar få den att bygga styrka. Och sen ser jag det som dominobrickor. Tar du en stor sån sak, oftast har jag övningar där jag gör mållistor med de jag jobbar med. Och sen så får man skriva många mål och sen så får man sortera dem och säga: vad är en sån här stor ursprunglig eller så här, dominobricka som slår ner alla andra? Om du gör det där, då har du ändå klivit fram så pass mycket så du liksom skakar grunden för vem du tror att du är och föreställningen andra har om vem du är. Och så börjar du närma dig den och gärna så får du support och slå ner den jäveln. Då händer det någonting i dig. Och långsamt så börjar du söka dig till mer av den där passionen och så är det lätt för att du har en grundstyrkan av att så här: men det här är ju jag. Och sen så kommer manuset in när det kommer till att säga ifrån, stå upp för dig själv och hitta formuleringarna som någon säger: ja, du på den där tröjan idag. Mm, det har jag. Du, den är så jävla skön och sexig, du vet det va? Eller när någon säger: du, ska du åka dit nu igen? Ja, kan inte du berätta lite grann för mig var du ska åka någonstans, för det verkar inte särskilt kul. Du blir bättre på att banter, som jag kallar det för, eller att hitta dina snabba svar på grejer eller stå upp för dig själv eller till och med ta de jobbiga samtalen som är: du, när du kommenterar på det här sättet, då tycker jag bara att det uttrycker hur osäker du är. Och jag vill inte smittas av det, för jag håller på att hitta mig själv här. Så låt mig vara.
Det finns strategier som gör det svåra lättare. Och mod är en muskel som växer när du utmanar dina rädslor. Vi behöver alla träna våra mentala muskler för att bli mindre ängsliga, konflikträdda, ofokuserade och fega. Det finns en större värld som väntar på dig. Nu går du ut, använder det du tänker på och blir starkare.